Ladies and gentlemen, I am privileged to say a few words to you in this most modern and novel manner. Privileged because it's the first living Vitaphone announcement ever made announcing the coming of one of the year's outstanding pictures.
Första systemet var med skivor, alltså Vitaphone. Och där skivorna då var kopplade till projektorn. Och det var då startades skivan inifrån och gick roteras utåt. Och det var det systemet var egentligen det amerikanska systemet.
What is the picture? Oh, well, of course. You guessed that I'm referring to Warner Brothers' Supreme Triumph, Al Jolson in The Jazz Singer. Now, you are not only going to have the opportunity of seeing Mr. Jolson, but through this marvelous invention, Vitaphone, you are also going to be able to hear him talk as well as sing.
Baby, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Baby, don't you know me? It's your little baby. I walk a million miles, a one-a-yard mile, on my mammy.
Den vi hör berätta och kommentera en av de första ljudfilmerna heter Ernst Orlando. Han har ägnat hela sitt långa yrkesverksamma liv åt ljudet på svenska biografer. Ernst Orlando var en av pionjärerna på området och var med när det hela började på 20-talet. Ernst föddes i Göteborg och växte upp där vid sekelskiftet under mycket knappa förhållanden utan omvårdnad av vare sig sin far eller mor. Modern lämnade lilla Ernst till sin då 14-åriga syster Signe när hon flyttade till Tyskland för att gifta sig med en tysk cirkuselektriker. Signe fick fungera som mor och ta hand om den lille parven. Fadern, den kände cirkusartisten Henning Orlando, turnerade med Cirkus Madigan och därför sågs far och son mycket sällan. Henning Orlando blev så småningom sin egen när han köpte Cirkus Madigan och blev direktör för Cirkus Orlando. Under 10-talet huserade Cirkus Orlando under långa perioder i den fasta cirkusbyggnaden på Djurgården i Stockholm. Den stränge fadern och cirkusdirektören lyckades styra sin dotter Thea in i cirkuslivet och hon blev bejublad cirkusryttarinna. Men sonen, Ernst, ville gå andra vägar och valde då en ny expansiv underhållningsverksamhet som tidigt fångat hans intresse, nämligen biografbranschen, som också blev en konkurrent till cirkusen. Nu återvänder vi till Göteborg vid sekelskiftet.
Så sa jag att du tänkte följa med cirkus när jag var grabb. Nej, sa de då till det. Det ska du inte göra. Titta, då kom det en, då på gården stod det en sån där positivhållare med en apa och så la de ut en matta och gjorde lite konst på gården. Så där blir det ju, om du ska gå med cirkus så får du åka kring med sånt där positiv och sånt där. Och det slog an mig i örat. Så när min far kom till mig tillbaks efter ett år så skulle jag stå på händer. Jag kunde stå lite grann men det var inte tillfälligt. Och då sa jag att jag vill inte gå. Då frågade han varför jag vill inte, absolut inte. Då frågade han vilket jag skulle vilja. Då skulle jag vilja gå den elektriska branschen, alltså den tekniska branschen i alla fall. Då var jag ungefär 14 år gammal. Då åkte jag då sedan till Västerås. Så blev jag då antagen som ingenjörseliv i ASEA i Västerås. Och skulle då gå igenom praktiken där i 7-8 år. I alla fall så kom jag till den. Nu kom jag till mekaniska avdelningen på ASEA Västerås. Och där fick jag göra spår i skruv. Det var första jobbet som jag fick. Till början med så hyrde jag ett rum i utkanten på Västerås. För jag hade inga pengar. Jag fick inga pengar utav min far. Och då hyrde jag bland tidningsgrabbar. 4 stycken som bodde. Jag var den femte som bodde i rummet. Och så skulle de betala hyran. Då tog de med innan simmaskin och gick till pantbanken. Och så betalade de hyran på det viset. I alla fall så kom min far då på den tiden med privatchaufför och min syster. Och privatchauffören öppnade dörren, privatvagnen, horsvagn. Och det var ju ett uppseende på den tiden. Alltså, de som hade bilkärringarna, de glodde i tak och undrade vad herrans namn det var för någon uppståndelse. Och så skulle de in på ASEAs verkstäder, men det tog de, backade de ut. Det ville de inte, för det var förbjudet, så det gick de inte in. Så. Sen var jag på rikontoret också. Därifrån så kom jag ut på elektrifiering på landsbygden. Och det var ju ganska intressant, för då fick jag rita stora ledningsdragningar. Från själva transformatorn fick jag rita upp ledningar som skulle gå till lagård av bostäder. Och även göra ritningar för husinstallationer. Under tiden där cirkusen var här i Stockholm så var kriget då. Det var väldigt svårt och sedan efter kriget var det väldigt svårt att få tag i hö och halm för hästarna. Då var det så att jag åkte kring i landsorten och då passade jag på att köpa upp hö och halm. Och då skickade jag stora järnvägslaster till Stockholm så han klarade sina hästar för billig hö och halm. Det ordnade jag.
Prins, down, prins. Prins, kom hier. Prins, kom hier, down. Prins, down. Armplats.
Min far när han körde med cirkus på den tiden så var det i regel fasta byggnader. Men som på slutet så gick han över till tält och gick han i kompanjon med Adolfi. Då hade han sin premiär i Västerås och det tältet rymde 2000 personer. Och i alla fall så när det var fullsatt i alla fall. Jag var då i Västerås på ASEA. Och då stod jag där vid ingången. Och på en gång när de skulle börja så slocknade hela cirkusen. Då kom han, min far, så sa han: Ernst, klarar du det nu? Får vi se vad du duger till. Och då jag med samma sprang fram till centralen. Alltså det huvudcentralen, på, det hängde i stolparna där på cirkusen. Det var ju ett helt. Och kopplade om så att jag fick belastningen mer likformigt. Så att jag kopplade om faserna så jag fick mer, det var snedbelastad på, det var därför det slocknade. Kopplade om det vidare. Under tiden så ringde de till elverket och då kom de med 4-5 man springande ner. Då ställde min far vid ingång: Ni kan gå hem, min son klarar det. Men jag säger det att skulle jag inte klarat det, då hade jag varit den odugligaste människa i hela världen. Sådan var han.
Där lämnar vi cirkusen och strömavbrottet i Västerås och följer Ernst som fullföljer sin praktik och utbildning på ASEA.
Men sen kom jag till AEG, trådlös telegrafi. Där fick jag syssla mycket med såna här radiopejlingar och så vidare. Telefunken hade det där. Och den pejlingen. Sen fick jag åka till Tyskland på forskningslaboratoriet i AEG som hade det där nere i Berlin på den tiden. Ja, 1924 tror jag det var. Och sedan därifrån till Klangfilms laboratorier där. Och sedan kom jag till Stockholm och sen började jag första ljudfilmsanläggningarna.
När en teknik är ny så konkurrerar oftast flera olika företag om att etablera sig. Idag ser vi många system inom videotekniken som slåss med varandra. Då, när ljudfilmen var ny, var det en liknande situation.
På den tiden fanns det även Western Electric hade då börjat med sina utrustningar. Och då började första systemet vara med skivor, alltså Vitaphone. Och där skivorna då var kopplade till projektorn. Och det var då startades skivan inifrån och gick roteras utåt. Och det var det systemet var egentligen det amerikanska systemet. Och kvalitetsmässigt med ljudet var mycket bra. Men det hade vissa nackdelar och det var det att när det kom en film som var censuren och klippt flera meter utav, då började de vissla i salong och leva ljusen och tyckte det var fel. Men det var inte fel, det var censuren som man hade tagit bort de där bilderna. Och ljudet fortsatte ju hela tiden. Men sen kom Fox Motorn, alltså det system som tyskarna hade. Det var nämligen tre tyskar som Engel, Mazzoll och Vogt som sålde patentet till Fox i Amerika. Och det var fotograferat ljud på remsan. Det var då ganska brusigt. Den första filmen som jag kördes då, det var ett tåg som gick förbi en station och man hörde bommarna gå ner och klockorna slog när bommarna gick ner. Det var det. Och så var det en film som hette Boxningsmatchen mellan Smelling och Paulino. Det var också ganska intressant. När dessa ljudutrustningar kom så var de väldigt stora i format. De hade mycket störningar därför att tyskarna hade växelström och vi hade likström. Och det gjorde det att vi måste sätta upp omformare.
Elektronröret var på 20-talet en relativt ny konstruktion. Och det var svårt och dyrt att bygga förstärkare som gav hög uteffekt. Ofta var förstärkarna bara på några få watt. Istället var man tvungen att bygga högtalare med hög verkningsgrad för att det skulle bli nog ljud i salongen.
Men sen kom det större förstärkare, det var 10 watt förstärkare. Sen kom större förstärkare, 30 watt och 50 watt och så vidare. Men de var mera utvecklade. Sen den största som jag satte upp, det var den på Skandia. Det var med högspänningsgenerator för slutrören. Och den omformen hade laddningsaggregat som de laddade ackumulatorbatterierna på natten. Och den var, ja, själva förstärkaren var väl 4x4 meter i storlek. Och högtalaren på Skandia var så kallade blatthaller. Det såg ut som tvättbrädor, de där högtalarna. Och de stod fram vid scenen. Och det, ljudet var ganska bra, men det var mycket störningar. Jag fick stå framför förstärkaren varenda kväll de körde film för att akta i händelser. Det skulle bli något tekniskt fel. Så skulle jag rycka in. Men i och med att förstärkarna blev modernare och så blev driftsäkerheten betydligt större. Vilket gjorde det att det var inte så svårt sedan att passa. Men jag vet en gång på Rita, det var premiär där och så vidare. Och det var ljud i maskinrummet men inte i salongen. Och då hade det varit en snickare där och borrat nya bänkrader på dagen. Och gjort en lång skruv rätt genom en talströmsledningen ner till högtalaren bakom duken. Vilket gjorde det att det blev inget ljud där nere bakom duken på högtalarna. Så jag tog såna här dammsugarslangar och allt möjligt och slängde igenom gluggen på maskinrummet, alltså där till salongen. Och så slängde jag det bakom bänkarna och in på scenen och så kopplade jag in högtalaren så de kunde köra.
Anser att filmkonsten stagnerade eller tog flera steg tillbaka i och med ljudfilmens intåg. Men kommersiellt var ljudfilmen en stor framgång.
Ja, jag måste säga det att biografen på den tiden i och med ljudfilmen kom, den fick ett språng framåt. Kolossalt, ett jätteskutt framåt. både teknisk och utstyrsel på själva biograferna också. Det var en elegans inom biograferbranschen. Det var högtidligt att gå på en premiär med smokingklädda personer. De biograferna på den tiden stod mycket högt i kurs med både inredning och tekniskt och allt sammans. Men numera ser jag inte det så. Nu har det blivit riktigt dekadans. Högtalare som vi satte maskiner med, det sitter i salongen numera. Men alla högtalare som satt på den tiden bakom scenen, det var specialkonstruerade högtalare, avsett bara för scenen. Jag hade den jättestora högtalaren som sattes upp på Röda Kvarn. Den var ju fantastiskt stor. Det var en kostnad på den tiden på 14-15 000. Det var då en bas som låg på golvet som pumpade luften rakt upp med spiralkedjan. Dessutom var det 5 diskanter. Och det var ett väldigt bastryck. Och den högtalaren, när jag spelade det orgelstycket, så visste de inte om det var orgeln som var igång eller om det var högtalaren som var igång. Så nära originalet var det.
Komplicerad teknik kräver noggrann service och underhåll. Och när ljudfilmen var ny var man speciellt angelägen om att allt skulle fungera perfekt.
Då fick jag varje vecka så gott som testa förstärkarna. Jag var väldigt noga med frekvensområdet. Vilket frekvensområde förstärkaren hade, så att det inte fick ändras på. Och även när det gäller akustiken, det var jag också så noga på att man skulle mäta med mikrofon i salongen precis ljudnivå på varje plats. Och sedan lämnades då en uppställning till filmindustri och Sandrum. Där stod då uppmätta frekvenskurvan och allt sammans det där. Det var en skandal om en biograf skulle ställa sig in på den tiden. Det var allmän prat i hela Stockholm när en biograf skulle inställa för ett tekniskt fel.
CinemaScope var på 50-talet ett välkänt filmsystem med fyrkanaligt magnetljud. Magnetljudet utvecklades snabbt på 40-talet så att det kunde appliceras på film i början av 50-talet och gjorde det möjligt att få fram ett bättre ljud än det optiska ljudet. Flerkanaligt ljud var i och för sig inte något nytt utan fanns redan hos Disney-produktionen Fantasia 1940. Men det var ett trekanaligt optiskt ljud, så kallat Fantasound. I början av 50-talet var alltså tiden inne för filmbranschen och biografkedjorna att konkurrera med den framväxande televisionen.
Det gjorde det att biograferna kom i ett väldigt fint tekniskt uppsving när CinemaScope och magnetljudet kom. I och med detta magnetljudet, fyrkanalsfotografi, så var ju brusnivån mycket, mycket mindre. Och dessutom var ju kvaliteten alldeles fantastiskt fin. Jag hade då en testfilm som jag fick från Klangfilm som heter Zigenarbaron. Och det var första av den där körde jag på Royal i Stockholm. Där heter nu Sandrew 1 och 2 och 3. Där körde jag då på Royal och då fick man höra ljudet med vanligt optiskt ljud. Och sedan nästa stycke med samma stycke var det då man fyrkan oss till förnyljud och det var någonting fantastiskt. Och i landsorten, jag vet, Boden till exempel, de trodde faktiskt att det var en orkester. När de skulle få se det här stora dukarna och alltihopa det här för CinemaScope, så skulle folket inte sitta hemma och titta på tv, utan då skulle de gå på bio istället. Och det slog verkligen an i början, men det mattades av så att undan för undan. Och sen när de såg då, amerikanerna såg att det inte gick, så gick de över till det billiga systemet igen. Så har det blivit.
Ja, så har det blivit. Det optiska monoljudet är fortfarande det dominerande. Men idag görs fler och fler filmer med ett nytt optiskt stereoljud som har en mycket god ljudkvalitet. Tyvärr hänger biograferna inte riktigt med i utvecklingen. Det märks främst utanför storstäderna. I framtiden tror jag att biografer kommer finnas kvar parallellt med tv och video. Men de biografer som kommer att överleva är det som kan bjuda publiken på det som är och varit sedan ljudfilmens barndom unikt för bio. Nämligen en stor skarp bild, bästa ljudkvalitet och allt detta presenterat i en stor vacker lokal med ridå och svart sammet runt duken. Då tror jag att publiken kommer förväntansfull för att tillsammans uppleva en film. TV och video kan aldrig uppamma den uppmärksamhet som en publik har, som själv gått till biografen och sitter där enbart för att höra och se filmen. När ljuset tonas ner och ridån öppnas.